بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشات رتقين كتاب قول المفيد أو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وكليكم انترام تلك بيتل النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله أت النذر أت أبلغ إيدر är en dyrkan och en dyrkan får endast vara till Allah. En neder, som vi sa, kan översättas till att göra en ed till Allah. Eller det kan också översättas till kan jag hämta min iPad där? Att ge luften till Allah subhanahu wa ta'ala, som man också kan översätta det till. Inni nadartu lirrahmani sawma, att Maryam alayhi salam då svor till Allah azza wa jall att hon skulle fasta, yani, vilket här då betyder att hon skulle vara tyst. Och ska se här nether, vad de lärde har sagt i definitionen av en nether. Ja. Imam al-Qurtubi säger huwa ma awjabahu al-mukallif ala nafsihi min al-ibadat mimma law lam yujibuhu ala nafsihi lam talzamhu. Al-Qurtubi säger att en nether är de former av dyrkan som man ålägger sig själv. Man förpliktigar sig själv med att göra, och om man inte hade förpliktigat sig själv med detta så skulle det inte vara obligatoriskt. Yani en person säger att jag avger då ett löfte, jag lovar i Allah, jag ska fasta varje torsdag. Så jag Allah, jag lovar att fasta varje torsdag. Eller lillahi alayhi nadr, jag lovar till Allah azza wa jall. En nadr, att fasta varje torsdag. Att fasta torsdagar är inte wajib. Ingen säger att det är wajib. Men nu blir det wajib. Han har gjort det obligatoriskt på sig själv. Att fasta på torsdagar. Och en nether är två kategorier som ulema nämner. Sheikh Saleh al-Sheikh han nämner att en nether qisman. Nether muqayyad och nether mutlaq. Nether som är mutlaq, den är generell. Och nether som är muqayyad, den är specifikt. En nether al-mutlaq som är generell. Det är att en person då säger till exempel lillahi alayya nadrun an usalliya rak'atayn, att jag avlägger en ed hos Allah azza wa jalla att be två rak'a. Vilka två rak'a som helst, yani, spelar ingen roll. Jag ska be två rak'a till Allah azza wa jalla. El nadr el muqayyad, den som är specifik, det är att en person ålägger sig själv med en dyrkan till Allah i gengäld för någonting som Allah ska göra till honom. Som att han säger, om Allah botar min sjukdom så avlägger jag en ed att ge sadaqa med si och så mycket. Och det här är som att han sätter som villkor på Allah. Det är som att han sätter villkor på Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Eller då ska han inte ge sadaqa. Okej. Och en nether, det finns ett ikhtilaf om vad det har för bestämmelse i islam. Och de flesta ulema är på åsikten att det är makruh. Och vissa säger att den nether som är makruh är den som då är muqayyad, där man gör någonting i gengäld. Att om Allah gör si, så gör jag så. För som profeten alaihissalam sa, inna an-nadr la yaghni aw la yughni shay'an inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Att nadr hjälper inte det minsta. Och där säger profeten alaihissalam att nadr betyder eller påverkar ingenting, utan det är bara någonting som den snåle använder för att, eller det är bara någonting som, vad kan man säga, yani får igång den snåla personen. Yani istället, om han är generös och han var sjuk och Allah gör honom frisk och han blir så glad, tacksamhet till Allah, han säger jag ska slakta 100 lam, jag ska ge 100 000 i sadaqa i tacksamhet till Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, det är en god gärning. Men att han gör det tvärtom. Ja Allah, om du gör mig frisk så ska jag ge sadaqa. Det är som att han sätter yani, tryck på Allah, press på Allah. Eller att han tror att Allah azza wa jalla bara besvarar hans dua om han gör på det här sättet. Det är också fel. Att han gör det med villkor. Allah azza wa jalla besvarar dua villkorslöst. Yani, Allah vill inte ha någonting från oss. Förutom självklart uppriktighet och ibadah och så vidare. Men yani, lite så att Allah bara besvarar vår dua om vi sätter som de här villkoren. Men tyvärr vissa juhal, vissa okunniga människor gör alltid så här. Om de vill ha någonting så gör de alltid en nedr eller muqayyad. Ja, och vissa ulema säger då att den är yani makruh, den här formen av nedr. Wallahu a'lam. Men vad beträffar den andra formen av nedr, att man då ålägger sig själv med någonting, man lägger en ed att man ska göra en god gärning. Den här formen av dyrkan, eller det här är en form av dyrkan. Det är en ibada. Det är en ibada som man måste fullfölja. Man måste leva upp till den. Genom en person svär en ed att han ska be eller fasta eller ge sadaqa eller åka på hajj eller åka på umra, så måste han göra det. Han måste hålla sin ed. Och det är en dyrkan som Allah azza wa jalla tycker om. Då Allah azza wa jalla har nämnt beskrivningen av folket i paradiset, då han säger yufuna bin nadr. De håller sina eder. Och Allah säger också wa ma anfaqtu min nafaqatin aw nadartum min nadr. Att vad ni än spenderar från nafaqa, yani pengar eller annat, eller vad ni avlägger för ed, fa inna Allah ya'lamu, så känner Allah azza wa jalla till det. Så här nämner Allah azza wa jalla en nedr tillsammans med en nafaqa, som en god gärning, någonting som Allah känner till. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Och då Imrans fru avlade en ed, och hon då säger إني نظرت لك ما في بطني, jag har avlagt en ed beträffande vad jag har i min mage, i mitt sköte. Att det ska vara yani, muharraran, det ska vara en tjänare till dig, så acceptera från mig. Och det här var någonting som Bani Israel gjorde. Att de ibland avlade en ed att om de fick en son så skulle han bli en tjänare som skulle ta hand om Al-Aqsa-moskén. En person som skulle jobba och ta hand om Aqsa-moskén. Och det här är någonting som inte vi har i våran umma. Det här är en lag som gällde för dem innan oss. Yani det är inte sunnat att någon idag, när man blir, en kvinna blir gravid, att man då avlägger en ed att om vi får en son så ska han göra si och så. Yani, han ska bli en tjänare till dig som ska vara i moskén och så vidare. Det här är inte någonting som vi muslimer gör, utan det här var någonting som fanns i den sharian som var innan oss. Alla nämner också i surat al-Hajj wal yufu nudurahum, att de ska hålla sina eder. Och Aisha radiyallahu anha sa att profeten alayhi salam sa: "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'siyahu." Den som svär en ed att lyda Allah ska lyda Allah, och den som svär en ed att synda ska inte synda. Berättad av al-Bukhari. Och sheikhen säger att en nedr till någon annan än Allah är kyrk, och det är inte tillåtet att hålla ett sådant löfte. Och lejnatu daima säger att en nedr li ghayrillahi shirkun akbar, för det är en dyrkan som man gör till någon annan än Allah, och det är kyrk. Yani, ibland vissa av de här sakerna som vi går igenom kan vara lite abstrakta, kan kännas lite så här, varför ska man ens prata om det här för? Jo, för att det finns folk som gör nedr till andra än Allah. De går till exempel en grav, en sån här sufi-sheikh eller en wali eller någon, och de då säger till den här graven att ja wali, ja fulan, om min fru får ett barn ska jag göra si och så. Jag avlägger en ed inför dig, hos dig, att om si och så sker så kommer jag göra si och så. I hopp på att få någonting, gynnas eller skyddas från skada, från den här heliga personen. Så det här är shirk akbar, att gå och göra så här till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, Sheikhen säger sen att det finns 6 stycken villkor för att göra en korrekt ed. 6 stycken villkor för att den ska vara en ibada, en dyrkan till Allah azza wa jall. Den första, att den endast är för Allah azza wa jall. Den inte är till någon annan än Allah. 2, att den ska vara i lydnad och inte i synd. Yani en person svär en ed, lovar inför Allah azza wa jall att till exempel då göra en god gärning. Jag svär, eller jag lovar dig Allah, att jag ska fasta på torsdag. Då är det neder som är lydnad till Allah. Då måste du fasta på torsdag. Det är wajib. Om en person avlägger en ed att synda, så får han inte göra. Som till exempel en person avlägger en ed att inte prata med sina barn, eller prata med sina föräldrar, eller prata med sina syskon. Att bryta släktbanden. Vilket tyvärr händer. Då det här är en ed som är haram. Qati'atu rahim är haram i islam. Då får han inte hålla den här eden. Och majoriteten av de lärda säger att han måste bryta den. Alltså den är från det första ogiltig. Han får inte hålla den. Men han måste också sona kafaratul yamin. Han måste sona genom att sona för det man gör då man svär vid Allah och lovar någonting. Vilket liknar det här lite grann, men det är inte riktigt samma sak. Men de säger att han måste göra kafaratul yamin, vilket då är att han måste mata 10 fattiga medelmåltid, eller han måste klä 10 fattiga, eller om han inte har råd med detta så måste han fasta i 3 dagar. Okej. En annan sak som ulema också nämner, att denna neder ska vara i lydnad, men neder ska inte heller vara i någonting som är wajib. Han är till exempel en person, han ber inte. Och så säger han, Wallah, ja Allah, jag lovar, jag gör en ed, jag ska börja be. Eller liknande, jag ska be mina 5 böner. Alltså det här är abath. Han lovar någonting han redan måste göra. Det är inte som att han... Det är inte samma sak.
Men det här
3 eller var det 2? Det är 2. Tredje, att det är någonting som personen klarar av. Att man inte avlägger det ned, det är någonting man inte klarar av. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Att en person inte avlägger det ned och säger jag ska fasta varannan dag tills jag dör. Till exempel. Det kan bli väldigt, väldigt jobbigt att göra så. Eller innan årsskiftet ska jag ge 1 miljon i sadaqa. Och han har 20 kronor på banken. Alltså, det är över hans kapacitet, eller hur? أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه. Det fjärde villkoret, att det ska vara någonting som han äger och inte någonting som han inte äger. Gärna kan inte avlägga en ed att skänka någon annans pengar. Det funkar inte. Eller att någon annan ska åka på hajj eller hit och dit, utan det ska handla om honom. Och den femte, att det inte ska vara på en plats där man brukade dyrka andra än Allah. Yani att en person inte går och avlägger en ed till Allah på en plats där folk brukade göra kyrk. Och den sjätte, en la ya'taqid en nadir ta'fir en nadar fi husul ma nadara min ajlihi. Den sjätte, att han inte tror att på grund av sin ed får han det som han avsåg med eden. Yani att han då till exempel, som vi sa, säger att ja Allah, jag ger en neder, jag avlägger ett löfte till dig att om jag blir frisk så ska jag skänka 10 000 kronor. Då ska han inte tro att det här är orsaken till att han blir frisk, om han nu blir frisk. Förstår ni? Att han avlade den här eden, det var det som gjorde att Allah gjorde honom frisk. Nej, det funkar inte så. Utan det här är, som vi sa, felaktigt. Och det här är förkortat från Ma'arij al-Qubul av Sheikh Hafid al-Hakami. Han nämner här hadithen från Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu, där en man på profetens tid alaihissalam gav en neder, en ed, att slakta kameler på en plats som heter Bawana. Och då så sa, eller man frågade då profeten alaihissalam om det här var tillåtet, och då så sa han, fanns det där en staty eller statyer i Jahiliya som man brukade dyrka? Och då så sa han nej. Och då så sa han, fanns det där någon högtid som de brukade fira i Jahiliya? Och då så sa han nej. Och då så sa profeten alaihissalam, ofi binadrika, håll din ed, för det finns ingen ed i någonting som är synd till Allah, och inte heller en ed i någonting som människan inte äger. Och hadithen är sahih, den finns i Abi Dawud. Yani, man får inte gå och avlägga en ed på en plats där folk gjorde kyrk, jahiliya, eller folk dyrkade statyer och liknande. Och då säger här ulama, yani, vi ska inte, som Sheikh bin Uthaymin nämner, vi ska inte efterlikna. Vi gör det. Alltså, till exempel i Sverige finns en plats där till exempel vikingar brukade slakta till asagudar. Okay? Påhittade asagudar. Vikingarna brukade gå dit och offra. De har inte gjort det på 1000 år. Får vi muslimer då gå dit för att slakta? På den platsen. När vi hämtar vårt lamm och vi slaktar på exakt samma plats. Vi avser den platsen. Eller vi avser den platsen för att avlägga våra eder och liknande. Är det någonting som är bra? Nej. Då kanske någon kommer med argumentet, men ingen har gjort kyrk där på 1000 år. Nej, men för det första, som Sheikh ibn Uthaymin nämner, när du gör detta så efterliknar du kuffar. Och han sa i hadithen, profeten alaihissalam, det som efterliknar ett folk, han är från dem. Men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Det som efterliknar ett folk, han är från dem. Två, den som ser dig göra det. Tänk dig, du står där, du slaktar ett lamm på den platsen, den är ma'ruf, den är känd. Du slaktar ett lamm till Allah. Ingen kyrk, ingenting. Men någon kör förbi med bil, så va? Vad gör han där? Varför slaktar han ett lamm därför? Det var ju där de gjorde kyrk förut. Eller hur? Och då tänker han helt fel. Han är där, han kanske gör något som är kyrk. Eller hur? Och tre, ett annat argument är också att de som håller fast vid dessa falska saker och kyrk och liknande kommer att få, yani, vad säger man, luft under fötterna. Då kommer, det finns ju folk som nu börjar gå tillbaka till asatron, kommer att säga, ja, kolla till med muslimerna slaktar på våran plats. Det betyder att vi börjar bli starka, vi blir flera och hit och dit. Förstår ni? Det blir som reklam för dem. Så man ska, det de gör ska dö ut och vi ska inte återuppliva och ge liksom energi till deras falska religioner. Så många argument här. Och det är ganska viktigt där, för att ibland så tar folk lätt på såna här saker. Så, ingen gör det här, ingen bryr sig. Eller muslim hämtar hem en julgran. Ja. Eller smäller fyrverkerier på nyårsafton. Så, ingen, jag tror inte på kyrka, jag tror inte på att Jesus är Guds son. Nej, men du efterliknar dem. Du gör det de gör den här dagen. Varför hämtar du hem en julgran nu för? Eller han hämtade hem en julgran på Eid. Det får han inte heller göra. Ha? Det är också haram. Det är för efterlikna kuffar. Och vi ska inte ta efter dem. Häng med. Vi har vår egen Eid. De har sin din. Läkom din och kom välja din. Och vi ska inte hålla på efterlikna på det här sättet. Och samma sak som vi sa. Att smälla fyrverkerier på nyårsafton. Kan ses som väldigt oskyldigt. Men det hör inte hemma i islam. Och nyårsafton är en icke-islamisk högtid. Där kristna påstår att Gud fick en son. Vilket är någonting som vi starkt tar avstånd ifrån. Vi markerar, vi firar inte högtiden av nyår. Hänger ni med? Så det är inte bara att säga, men jag tror inte på det här. Och min avsikt är inte det här. Det kallas. Vi tar avstånd från alla falska religioner. Och det fel som de gör. Och deras högtider och så vidare. Vi särskiljer oss från dem. Sen så säger författaren Tahrim al-dhabh li ghayrillah, ett helt nytt ämne, förbudet av att slakta till andra än Allah. Qul inna salati wa nusuki, Allah säger, säg min bön, min andakt, mitt liv, min död, wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin, är till Allah rabbil alamin, la sharika lah, han har ingen partner, wa bidhalika umirtu, wa ana awwalul muslimin, och jag är den första av muslimerna. Så här nämner Allah Azza wa Jal att vi ska säga قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ. Säg att min sala och min nusuk, det som jag då slaktar, är till Allah. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ, är till Allah Rabbul Alamin. لَا شَرِيكَ لَهُ. Han har ingen partner. Så här nämner ulema som Ibn Taymiyyah att Allah Azza wa Jal här nämner al-nusuk tillsammans med as-sala. att det är till Allah och vi gör inte shirk. Och då förstår man att om en person slaktar eller offrar till någon annan än Allah så är det shirk. På samma sätt som om han ber till någon annan än Allah. Vilket är underförstått av den här versen. Ett annat enklare bevis som ni alla kan. Fasalli li rabbika wanhar. Surat al-Kawthar, den kortaste suran i Koranen. Fasalli li rabbika, så be till din herre och slakta till honom. Här nämns också as-sala och an-nahar. Och an-nahar betyder här att slakta, att offra. Och vissa ulema i tafsir, de säger fasalli li rabbika betyder här salat al-id. Wanhar, yani al-udhiya, att slakta på id. Det finns en sån tafsir från Ibn Ibn Abbas. Och vissa andra ulema säger att det är generellt att all bön och all slaktan är till Allah Azza wa Jal. Och båda tafsir är korrekta. Taib. Han nämner också från sunna hadith Ali radiyallahu anhu där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ Må Allah förbanna den som slaktar till någon annan än Allah, berättade av imam muslim. لَعْنَ اللَّهُ Må Allah förbanna den som slaktar till någon annan än Allah. Och sen säger sheikhen Qultu, jag säger att vi tar från dessa bevis att slakt är dyrkan och dyrkan får bara vara till Allah. Och den som gör det till någon annan än Allah har gjort shirk al-akbar, den stora shirk. Som att en person slaktar till en jinn, en demon eller qabr eller någonting annat. En sån person förtjänar förbannelse att utstötas från Allahs rahma. Förutom om han gör tauba till Allah Azza wa Jal. För den som gör tauba kommer Allah att förlåta. Ja. Sen nämner sheikhen något väldigt viktigt. Han säger här de olika formerna av dhabh. Tanqasimu dhabahi ila thalatati aqsam. Offerdjur, slaktdjur delas in i tre olika kategorier. Han säger den första dhabaih al-mashru'a. De tillåtna, rekommenderade formerna av slakt. Eller rekommenderade. Den andra kategorin al-mubaha. Tillåtna former av slakt. Och den tredje al-muharrama. De som är förbjudna. Och de delas in i två kategorier. Shirk akbar. Eller de som är förbjudna. Och vi ska nu nämna exempel på detta. Tillåten slakt som är rekommenderad och är en form av dyrkan är dhahaya. Och det är de djur som man då offrar, bahimatul an'am, som man offrar på Eid, Eid al-Adha. Eller Eid al-Adha, då man slaktar boskap. Al-hadaya är de djur två som man har med sig på hajj. De djur man har med sig på hajj, offerdjur man har med sig när man utför hajj. Dhabh, en nudur lillah, det vi talade om nyss. Att om en person avlägger en ed att offra ett djur till Allah, då blir det också en dyrka. Fyra, al-aqiqa. Det är också en dyrka att slakta om man får ett barn. Att slakta om man får ett barn, aqiqa, som ni alla känner till, det har nämnts i haditherna, ett lam för flickor och två lam för pojkar. Man slaktar sjunde dagen, 21 dagen, sjunde dagen, 14 dagen eller 21 dagen. Och kan man inte de dagarna så fast kan man då slakta mellan dessa dagar eller även efter dessa dagar, när det är möjligt igen. Och det kallas då för al-aqiqa. Och det är till och med enligt vissa ulema wajib. Enligt vissa lärda är det wajib. Men om jag inte har fel så håller majoriteten av de lärda att det är sunnah mu'akkada. Det är starkt rekommenderat. Sen har vi också dhabh fil walaim. Att slakta då man gifter sig. Och man gör en walima. Man gör en bröllopsfest. Då Abdurrahman bin Auf gifte sig. Så sa profeten a.s. till honom awlim walau bishah, att gör walima även om det är yani så lite som att du slaktar ett lam. Så att det är sunna. Sen har vi den sjätte dhabh li ikram ad-duyuf, att slakta för att ära sina gäster. Och det här är kanske något som vi i Sverige inte gör. Men det är så vi för Sweden. Vi har inga får på balkongen tyvärr, vi kan inte slakta. Men om man är bonde och man har får, man har kor och liknande, så är det en sunna. Som då profeten Ibrahim a.s. han var den första som gjorde denna sunna. Då han slaktade den här tjocka kalven. När änglarna kom, som ni vet i Koranen, den här berättelsen. Så det var han som då var den första som slaktade och offrade för, eller slaktade för till gästerna. Ja.
جاء بعيد الحنين.
أيوة.
ترى
نوع عيد
النعام جست.
أيوة. لكن اللي فهمته التفسير إنه يعني ضخم كذا يعني عدم البخل والكرم وعطبي أفضل ما عنده هكذا ما أذكر في التفسير والله لكن قد يكون هكذا كذا.
الحنين الآن you do it for
only
for the goat.
Ayo. For the
goat. Demon goat marriage.
Ah, goat.
Yeah, goat.
Ah, vi sätter till lagar på. يعني طريقة الطبخ.
لا يطبخون فقط الماعز. أكثر من ذلك لا يستطيعون.
أها. ولكن هناك عجل صح.
العجل صغير البقر.
أيوة. صح. أحسنت. سنسو سير عنده ذبح صدقة يتقرب بها إلى الله. دي أوكس السنة. Att man slaktar som sadaqa. Ja, det finns fattiga, man slaktar och sen delar man ut köttet till fattiga. Det är sadaqa. Och som Ibn Taymiyyah säger, baserat på den här versen, vi glömde nämna det. Fasalli li rabbika wanhar. Han säger att as-sala är den bästa ibadatul badaniya, som du gör med kroppen. Och nahar, att offra, är den bästa ibadat du gör med dina pengar. Okej, okay? Så att då har nämnts detta. Och sen nämner han den sista åttonde, dhabh al-fidya fil hajj wal umra. Och det är om man har gjort någonting fel under hajj och umra, så måste man sona genom att göra en fidya, vilket då är att slakta ett lamm och dela ut köttet till de fattiga i Mekka. Som till exempel en person åker in i Mekka utan att ha på sig ihramkläder för att göra umra och sätter på sig dem när han kommer fram. Vet man ska ha på sig dem innan man passerar yani vissa gränser in i Mekka. Men han glömmer bort det eller han sover eller någonting. Han kör in i Mekka utan dessa kläder. Då måste han sona. Måste han sona genom att slakta ett lamm och dela ut köttet till de fattiga i Mekka. Så här nämns då åtta former av dhabh, slakt, som är ibada, där man närmar sig Allah Azza wa Jal. Sen så säger han slakt som är mubah, tillåten. ذبح الجزار للبيع. Att en slaktare slaktar kött för att sälja. Yani det köttet du köper i affären. Business. Det är tillåtet. ذبح للأكل. Att slakta för att äta. Också mubah. Men som Sheikh Ibn Uthaymin nämner att det kan ju också bli en ibada genom att man, när man slaktar för Allah Azza wa Jal, så nämner man Allahs namn. Bismillah. Då blir det också ibada, att säga bismillah är en ibada. Och om du köper det här köttet med halal pengar och du vill äta halal och så vidare, det blir också en ibada i sig själv. Och sen nämner han då förbjuden form av slakt. Och han nämner den första kategorin som är shirk akbar. Dhabhu lil asnam, att slakta till statyer, som folket i Mekka gjorde i jahiliya, den förislamiska tiden, då de offrade till sina statyer. Dhabh lil jinn, två, att slakta till jinnen. Och det kommer tillbaka just det här med jinnar, för det är tyvärr någonting som folk gör. Så har vi dhabh lil qibab wal mashahid wal qubur, att slakta till helgendomar, gravar och liknande, vilket tyvärr också är någonting som finns. Det vi talade om, de här så kallade heliga gravarna, de här sufi-gravar och liknande, där dit går folk ibland för att slakta. Slakta till de här avlidna människorna för att försöka närma sig dem och liknande saker. Och det här är kyrk. Han säger också här, en annan form av kyrk är att man slaktar till jinner för att bli av med en sjukdom. Och det här kan vara i olika former. Att en person tror sig vara besatt till exempel av en jinn, eller har mässel, ein eller liknande, och att det här endast går bort genom att slakta. يعني ما يغ جنة نويد ينا مسلكتا دو الشرك أكبر دو مسلكتا تفر جنة أوكي وسبحان الله تلم فولك برتت ده هتيدا نمغو تل سحرة ترول كورا och de vill ha hjälp med någonting, kärlek eller hat eller lycka, eller de vill ha barn eller de vill ha cash, någonting, så brukar trollkaren, eller han kan komma och säga saker som att du måste slakta en svart tupp, du måste skära halsen av en svart tupp, och kanske också nämna namn av jinner och sånt istället för Allahs namn när du slaktar. Då kommer du få skydd från jinnerna, du kommer få si, du kommer få så och så vidare. Så även det finns kvar idag det här att folk en slaktar till andra än Allah Azza wa Jal. Och Sheikhen nämner också en till grej just det här med jinner som också tyvärr finns. Och det är vad vissa människor tror att när de ska flytta in i ett hus eller bygga ett hus. Att för att få skydd från shaitan och jinner så måste man slakta vid det här huset. Yani till jinnerna. Jinnerna av den här platsen. Eller jinnerna i huset och liknande. Och ibland så tar de blodet, smetar runt blodet vid dörren eller gaven eller liknande. Subhanallah. En annan sak som också helt sjukt alltså, som har med jinner att göra, att vissa tror att om du har en brunn och brunnen börjar sina, det börjar torka, så ska man slakta och låta lite blod droppa ner i brunnen, för då kommer jinnerna se till att vattnet inte försvinner. Ja, ni, typ jinnerna är de som tar vattnet, hämtar vatten, en liknande sak. Det här är jahiliya, det är kyrk i tawhid och rububiya. Allah Azza wa Jalla är den som försörjer. Allah Azza wa Jalla är den som fyller våra brunnar och liknande. En annan sak som vissa också gör, det är att när de gifter sig är att de slaktar. Det är också så här sjukt. Att, och sen så har de djurets blod på golvet hemma. Alltså när man typ så här första dagen, första natten, så ska man gå på det här blodet. Och att det här då ska ge lycka, lyckligt äktenskap, och det ska hålla jinner borta från äktenskapet och liknande saker. Det är också så här jahiliya, en helt oislamisk, sjuka saker. Så när man läser de här sakerna, man tror att det här är taget från någon så här dålig film eller någonting, eller? Men som här, det finns folk som är så juhal att de gör såna här saker. Må alla vägleda muslimerna. Han nämner också dhabh as-sanawi lil-jabal. Att vissa slaktar årligen till berg. Och det är så här, folk som bor på landet som är okunniga. För att berget inte ska ramla över dem. Eller att det ska ramla stenar ner på deras hus och liknande. Också som ni förstår, kirk akbar. Ja, ni kan ett berg, ha ett berg någon makt? Att gynna eller skada? Nej, det är Allah Azza wa Jalla som har detta. Och sen har vi också dhabh as-sanawi lil-bahr aw an-nahr. Att de slaktar årligen vissa som bor bredvid hav eller floder för att de inte ska drabbas av översvämning och tsunamis och liknande. Att det ska vara som ett skydd. Och det är också då som att man tror på naturkrafter. Att du vet så här, de som dyrkar hav och sol och måne och liknande. Moder natur som de säger. Det är samma saker som folket gör ute i Amazonas djungeln. Då de offrar till sina solgudar och liknande. Det är samma sak. Offra till havet, offra till berget, offra till vad det nu kan vara för någonting. Och det här är utan tvekan kirk akbar. Och han nämner också här det som vi sa, att en person slaktar på grund av en jinn, för att en jinn ska gå ut från en människa eller inte gå in i en människa. Genom man ska få skydd från jinn. Eller dhabh lil jinn idha wujida kanzun fi makan al kanz. Eller att de slaktar till en jinn om de hittat en skatt. Ja, när de är ute i ödemarken hittar en skatt, en kista med guld eller liknande. Då kanske de slaktar för att jinnen inte ska ta tillbaka skatten. Eller att den ska försvinna, den ska bli till sand. Och för så här sjuka saker, det låter som, ja, som vi sa, en dålig film igen. Att, ja, men tyvärr, folk tror på såna här saker och larmstaden. Och han säger al-khulasa, slutsatsen är att slakta till andra än Allah Azza wa Jal är kirk akbar. Ja. Och det kan också vara här, det är också viktigt att om en person slaktar till en jinn och säger bismillah, det är också kirk akbar. Han slaktar till jinnen för att få skydd från jinnen. Och det är det som är själva kirk. Han behöver inte säga någon jinn-namn eller någonting. Då blir det ännu värre kirk. Att slakta till jinner i jinnernas namn och liknande, eller shaitans namn. Och så vidare. Så att Det räcker inte med att personen säger bismillah. Vad är hans avsikt? Han slaktar till en jinn för att få skydd från jinnen. Eller för att få tur och lycka och framgång. Och saker som yani, ma anzalallahu biha min sultan. Allah har inte sett ner något bevis på detta. Sen när han förbjuder en form av slakt. Han nämnde den första att man avser en specifik plats. Man tror att den här platsen är en bättre plats att slakta på. Och det finns inget bevis från Koranen och Sunnan att man ska slakta på den här platsen. Då är det också yani, haram. Inte kyrk, men det är haram, bidda. Att tro att om du slaktar på den här platsen så blir det mer baraka i köttet till exempel. En annan sak som också de gör är dhabh ind al-khusuma li irda al-khasam. Att ibland så har folk en tvist, en dispyt, kanske hamnar i domstol eller liknande. Och då så tror de att personen som förlorat disputen ska slakta ett lamm för att tillfredsställa den andra parten och så vidare. Och det är också någonting som inte hör hemma i islam. Och ibland kan det vara som en form av muta eller att vända sig till andra än Allah när det kommer till att styra med annat än Allah azza wa jalla. Den tredje är dhabh ind al-qimar. Att slakta vid hasardspel, vid gambling. Att två personer spelar schack eller spelar kort eller spelar någonting. Och då säger man förloraren ska slakta. Förloraren ska slakta. Yani, han får bjuda. Idag, vissa ungdomar de spelar, så är förloraren bjuder på McDonald's. Det är samma sak. Yani, inte samma sak, men det är haram. Alltså, man får inte spela om någonting. Det blir gambling. Om ni säger så här att förloraren bjuder. Det blir gambling. Det är inte tillåtet i islam att göra på det här sättet. Men många, de fattar inte, de tar lätt på det. Han säger också från förbjuden form av dhabh är det som vissa mubtadi'a gör, att de då särskiljer vissa tidpunkter för slakt. Som att slakta halva natten av Sha'ban, eller som för någon vecka sedan det var maulid, att slakta för maulid. Det blir en bid'a. Att slakta för maulid. Vi slaktar för att det är maulid. Och det spelar ingen roll om det är profetens maulid alaihissalam eller al-Hassan eller al-Hussein eller Fatima eller al-Bedawi eller någon, så här, någon person som de då högaktar och de firar hans födelsedag och liknande. Allt sån här form av slakt på grund av denna högtid är en bidda och en innovation. Och då är det också en annan viktig sak. Om det är bidda att slakta för maulid, vad är då domen för att äta en bjudning från en bjudning där man bjuder på ett sådant kött? Får man äta det? Jättegott. Ris, kött. Du är bjuden, får du käka? Nej, det är maten i bidda. Du får inte äta det.
Nu måste du veta.
Ja?
Om inte du vet.
Nej, han säger Maulid Mubarak. Hämta till en tallrik. Ja? Tårta, ris, kött. Lätt här, kul. Får inte äta. Okej? Okay? Till och med som här, man säger al-aza, du får inte äta. Den här aza som de gör. Slakta är också en bidda. Man slaktar för aza. Att om någon person har dött, kondolianser. Så slaktar de bjuder alla i området på mat och liknande. Det är också en bidda som folk gör. Du ska inte heller äta från sådant. Om du inte vet, det är en annan sak. Tayyib. Han säger också en annan form av haramslakt. Är att slakta vid en grav. Yani att slakta till Allah vid en grav. Inte åt personen i graven, inte för att få någonting, men för att man tror att det är baraka. Att köttet kommer bli mer välsignat om man slaktar vid en grav. Och det är också en sån här sjuk sak som finns. Ta'alluq bil qubur. Att folk, dessa speciellt folk som dras åt sufism och liknande, de har en ta'alluq, yani de är väldigt fästa vid gravar. Yani av nobla personer eller mindre nobla personer eller okända personer. Men de tror att den här graven är helig. Och då, som vi sa, de gör dua, de kan göra tawaf, de kan slakta till personen eller vid graven. Eller de gör tabarruk, de söker baraka. Genom att kanske dra händerna på graven. Ibland till och med, subhanallah, de tar sand från graven och sväljer. Alltså det blandar med vatten. De tror att det är medicin. Och vissa tar med, som de kommer från Hajj, vet vi, tar med zamzam. De tar med en påse med sand. Och vissa säljer. Den här är Mubarak, de säger välsignat, den här är Shifa och så vidare. Eller de lägger salt vid graven och så hämtar de efter någon dag och så att det här saltet är medicin och liknande. Jahiliya. Det här är subhanallah. Sjuka saker som folk gör.
Så read
al-Fatiha 7 times. Ja, det är akhaf. Det kallar man Allah musta.
I mean, read the Fatiha around the
qabr. Ah, bid'ah. Också bid'ah att läsa Fatiha bredvid graven. Vi tar en till, vad är klockan? En till, jättekort kapitel. Al-Hajr al-Aswad la yadurru wa la yanfa. Den svarta stenen varken gynnar eller skadar. Ni vet den svarta stenen vid Kaaba. Och vissa som inte har varit i Mekka, de vet inte vad svarta stenen är. De tror att Kaaba är svarta stenen. För den är svart. Och den är gjord av sten. Men det är inte den som är svarta stenen. Vid Kaaba så har vi ett hörn. Där det finns som en så här silvergrej. Och i den finns en svart sten. Okej? Okay? I den finns en svart sten. Och den här svarta stenen som du har nämnt i haditherna kom från Jannah. Kom från paradiset och den var vitare än snö. Som profeten a.s. sa. Och han sa att den blev svart på grund av människornas synder. Då människorna rörde den och de var syndare så blev stenen svart. Och den är kolsvart. Och författaren säger här då kapitel att svarta stenen varken gynnar eller skadar. Och så nämner han hadithen som finns i Bukhari där Umar radiallahu anhu. Då han kom till svarta stenen så pussade han svarta stenen och så sa han det här kända uttalandet. Amma wallahi inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Wallahi, jag vet att du är en sten. Du är ingenting annat än en sten. Du kan varken gynna eller skada. Walau la anni ra'aytu rasulallahi alayhi sallallahu alayhi sallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Och om jag inte hade sett profeten a.s. pussa dig så hade jag inte pussat dig. Yani, profeten a.s. pussade svarta stenen. Och i andra hadither rörde svarta stenen. Och han nämnde profeten a.s. att det här suddar bort synder. Att röra eller pussa svarta stenen. Och den kommer att medla för dig på domedagen. Och så vidare. Så det är en sunna rekommendation. Men då säger här Omar för att upplysa folket. Inte att han tilltalar stenen, men han säger till folket. Att du är ingenting annat än en sten. Och vad är orsaken till att jag pussar dig? Du kan inte gynna eller skada. Det finns ingen baraka, det finns ingen lycka eller olycka i att pussa den här stenen. Men varför pussar jag dig? För att jag såg profeten a.s. pussa dig. Om det inte vore för detta så skulle jag inte göra det. Och den här hadith finns i Bukhari. Och då säger sheikhen här. هذا إذا كان في الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة لا يضر ولا ينفع فغيره من الأحجار القبور والتوابيت والقباب من باب الأولى لا تضر ولا تنفع. Och det här är då den svarta stenen som sitter vid Kaaba. Och ni vet den här berättelsen om Sirad och profeten al-Islam. Vet, han kom med den här idén hur man skulle sätta svarta stenen vid Kaaba. Alla de här grejerna. Det är en välsignad sten från paradiset. Men då säger sheikhen, om den här stenen inte kan gynna och skada, vad ska vi då säga om stenar som ligger på folks gravar? Grus och stenar som ligger på folks gravar. Tror ni de kommer gynna eller skada? Nej, självklart inte. Och så säger sheikhen, لو أن رجلا غير عمر قال هذا القول لقال عنه المبتدع بأنه وهابي. Om någon annan än Omar skulle säga det här, om den här ditt inte skulle finnas, och någon annan idag skulle komma och säga den här svarta stenen den kan inte gynna, den kan inte skada och så vidare. Då skulle de säga du är wahhabi. Du är en wahhabi. Har ni hört wahhabi? Wahhabi är ett ord som vissa säger engelsmännen eller turkarna hittade på. Mot saudierna då, Mohammed ibn Abdul Wahhab, som kom och reformerade, kallade folket tillbaka till tawhid, kallade dem bort från kyrk. Då vissa på arabiska halvön för typ 300 år sedan hade börjat återfalla i kyrk och massa sådana här konstiga saker som vi pratar om. Så han kom och kallade folket tillbaka till tawhid och började implementera Allahs lag och liknande, göra da'wa och varna för kyrk och liknande. Och då blev det den här smutskastningskampanjen. Man måste hitta på tanabazu bil alqab, hitta på yani skrämselpropaganda, namn där man skrämmer iväg folk. Och då började de att varna för hans da'wa, tawhid da'wan, som var da'wa till sanningen, med att han var en wahhabi, han har kommit med en ny religion. Och då kommer de med skrämselpropaganda som till exempel argument med att det wahhabia, dessa den här gruppen, tycker inte om profeten alaihissalam. Tycker inte om Rasulullah alaihissalam. Hatar profeten, hatar al-awliya, hatar ahlul bayt och hatar al-awliya och liknande saker. Det här är bara för att skrämma iväg folk från att då ni följer sanningen. Så att kan du även finna idag om du säger till någon det här är kyrk, det här är bid'a, då så kommer de med det här yani glåpordet och säger du wahhabi. Varför? För att jag kallar till Koranen och Sunna blir jag wahhabi? Var profeten wahhabi alaihi sallam? Nej. Då till och med någon han, vad var det? Hämtar hadithet från Bukhari Muslim. Yani mot gravdyrkan och liknande. De säger hadith wahhabiyya. Wahhabi hadithet. Bukhari Muslim. Förstår ni, långt bort vissa människor kommit från islam. Sen du hämtat de påhittade hadither om Nur Muhammed och liknande saker, att Muhammed är skapad av ljus. Jättefina hadither. Förstår ni? Du hämtat om Bukhari Muslim, hadither om tawhid och varning för kyrk. Wahhabi hadither. Det är en låg nivå folk har kommit på. Ja. Så väldigt bra argument att det finns ingen sten, det finns ingen som heter lyckostenar. Har ni hört det? Lyckostenar. Folk har det då. Lyckonummer, lyckostenar. Svarta stenen, bästa stenen på jorden. Är det en lyckosten? Det är ingen lyckosten. Den kan inte gynna, den kan inte skada. Det finns ingenting där att söka. Utan vill du ha nytta och skyddas från skada så ska du söka det från Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Vi avrundar där för idag och tar lite frågor.